Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Stekhet information från långtestallet är bästa semesterkompisen Honda Jazz, Mercedes GLB, Seat Leon, Toyota Yaris eller Volkswagen ID3. Avsnitt 232 av Vi Bilägares podcast handlar om sommartestet. Hej du som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Jag säger hej och välkommen till Anders Helgesson.
Hej Maria.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Lite pollen, frömjölsskit som vanligt den här säsongen, men det är ju så det är.
Ah, kämpa på. Kalle Karlqvist, hej på dig.
Hej, hej.
Är det bra med dig?
Det är alldeles utmärkt, tack. Det är ju snart midsommar.
Ja, det är det. Det känns bra och vädret är med oss än så länge i alla fall. Mm. Välkommen också Claes Garin, hej på dig.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Ja, den här perioden har varit lite annorlunda. Jag hade drabbats av översvämning i helgen.
Just det, skyfallet i Stockholm.
Ja, det var kraftfullt kan jag säga. Mm. Så att pollen är väl inte det jag fokuserar just nu på. Det är mer jord och avföring håller jag på att säga i källaren.
Oh. Ja, men, du fick rejält med vatten in i huset.
Vi har döpt om Enskedefälten nu till Enskede favelor. Ja. Eller Kåkstaden söder om Stockholm.
Och så letar du hus på berg numera också.
Ja, har någon något till salu. Stort garage gärna, men viktigast är att det är högst beläget på orten. Ja. Då kan jag slå till direkt.
Ja, vi får hoppas att det löser sig
ja,
för det.
Det gör ju alltid det och det finns alltid de som har det värre.
Ja, vi ska prata sommartest som sagt. Men först tänkte jag gå in på, i veckan kom ju nämligen nyheten om att DNA-analys av 4 döda stenmårdar i trakterna av Bromölla visar att arten nu har etablerat sig i området. Det här är ju förstås väldigt olyckligt för traktens bilägare, men ingen överraskning för de som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Avsnitt 188. För redan förra året så kunde vi höra Carl Hempel berätta om det här.
Den ser väl ut lite som en mink kan man säga. Ganska lång, hårig. Jag tänker på en mungo om ni läst mycket fabler när ni var liten.
Aha.
När ni var små.
Mm.
Ganska söt varelse.
Och den här stenmården då, den älskar att tugga gummi, eller hur?
Ja, det är ju därför vi ska prata om den idag då. Det är så att den har ett väldigt udda beteende där den gillar att alltså gå in under bilars motorhuv och tugga på allt. Alla kablar den kan hitta egentligen, med sina små, små vassa tänder.
Det är det bästa den vet.
Ja, det verkar så. Mm. Och varför gör den då det här? Ja, det vet ingen.
Nej.
Det här har hållit på ända sedan 70-talet och det finns inte riktigt någon sån klar vetskap kring varför den gör det. Länge trodde man att det var japanska bilar där det kan finnas fiskolja på vissa kablar. Men det visar sig att den här gillar ju alla typer av bilar, gamla som nya.
Den gör ingen skillnad. Den gillar alla.
Den älskar alla bilar.
Ja. Hur stort är det här problemet?
Det är ett jättestort problem i till exempel Tyskland. Enligt den tyska bilorganisationen ADAC så orsakade stenmården bilskador på 786 miljoner kronor under 2017.
Oj.
Oj, ja det är en del.
Ja, och samma år bärgades över 10 000 bilar på grund av stenmordsskador. Den gillar att tugga på kilarslangar, slangar i bromservo, ja, lite allt möjligt den kan hitta där inne helt enkelt. Och den har ju väldigt små tänder, vilket gör att man ofta märker på problemet alldeles för sent.
Har du pratat med någon som har råkat ut för en stenmordsattack i sin bil?
Ja, jag pratade med en tysk journalist som heter Richard Holzbahn. Och som berättade att under tidigt 2000-tal så hade de lånat en Audi S2 då. Han är också motorjournalist, så de skulle fotografera den. Och sen märkte de att det var något fel på turbon. Han trodde då att ja, de tog in den på verkstad direkt. Och då sa de på verkstad direkt att det här är en stenmård som tuggat på den.
Men de här små odjuren är alltså på väg över till Sverige nu? Är det så?
Ja, det vet vi inte riktigt. Utan när man upptäckte den här stenmården, så bad Jägarförbundet om tips om man sett fler sådana här. Och då fick man ganska mycket bilder och tips. Vissa av de här bilderna kanske var på vanliga skogsmårdar. Men det som var mest intressant var då att man fick in en bild på en stenmård, en hona med dragna spenar, vilket betyder att den fått barn. Och jag har då pratat med en kille på Jägareförbundet som heter P.A. Olén. Och han är väldigt oroad över det här, för han tror att om man inte gör någonting åt det här nu, då kan det här djuret verkligen sprida sig till stora delar av Sverige inom, ja, 50 år ungefär. Och då kommer vi ha samma problem som man har i kanske Tyskland då.
Mm. Har man testat, Carl, någonting att försöka få dem att sluta äta alla dessa kablar i bilar?
Ja, i Tyskland som sagt är det ett jättestort problem. Där finns det ju allt möjligt. Det finns någon typ av luktgrej man sätter på bilen som ska skrämma iväg dem. Det finns de som har någon typ av elkablar som ska ge den en liten chock.
Nu får jag bilder
allt möjligt kreativt. Men det är liksom inte någonting som funkar till 100%.
Det var det alltså. Nu
jag kommer bli rik.
Du kommer bli rik? Vadå? Vad menar du?
Jag har det redan. Jag använder ju sån här spray till rådjuren hemma.
Ja.
Som jag sprutar i trädgården för att de inte ska komma dit. Så det får talg i det här. Så de gillar inte lukten. Det är bara att ta fram en sån här nytt medel för stenmården. Som man kan spraya i hela motorutrymmet.
Men eftersom stenmårdarna verkar ju gilla fiskolja, så ja, vad är det som säger
jag kommer
säger
inte att ha fiskolja i den här produkten.
Nej,
det är... Men någonting som de, kanske vargurin eller människourin, vad vet jag.
Vad smaskigt att känna den när motorn blir varm och så kommer den där distinkta doften av urea så att säga.
Ja, det finns ju redan där bak.
AdBlue.
Ja, man tar och drar urean till motorutrymmet så kan det spruta ut lite där också. Ja, men det kommer finnas lösningar på det här.
Ja, vi får väl hoppas det, för nu är den ju som sagt etablerad då i södra Sverige. Så att... håll i era kablar, för stenmården kommer se på den som en lakrissrem och börja tugga.
Det är kanske det man ska göra. Man kanske ska strössla med liksom mer lättillgängliga snoddar och sladdar runt bilen.
Ja, du menar förvirra den lite?
Ja, men så att den går på det som är lättare. Det kan ju inte vara så himla kul att hoppa upp där vid hjulupphängningen och trassla sig in, och oljigt och damp och varmt kanske det också är.
Ja, alltid på tomgång.
Ja, eller så gillar den glykolen. Glykolen luktar ju lite. Det är kanske det den gillar. Fast det är klart turboslangen där som tyskarna hade haft bekymmer med. Den är ju ingen glykol i den.
Jag kan ju inte stenmården veta.
Nej, ja, en bra nos. Bra nos. Sniffar sig igenom där.
Lägga ut riktiga lakrissremmar runt om. Den kanske inte gillar lakriss. Eller också gör den det.
Ja, det här är ju...
Ja, det kommer ju fullständigt explodera, förstår man ju. Det är ju som med vildsvinen, de går ju inte att stoppa. Och de matar man ju för att slippa ha dem på åkrarna. Så det kommer väl något liknande med stenmården då, att man får på något sätt föda dem utanför garagelängorna.
Ställa upp några gamla Toyota eller något sånt liksom, i en hög. Är det det du säger?
Ja, som man kan offra åt stenmården, men då kommer de ju föröka sig ännu mer. Så då får man ju ställa upp ännu fler gamla... bilar. Ja, vi får se hur det här går. Det låter inte bra.
Nej, gör det inte.
Mårdfäller framåt.
Jag ser framför mig en riktig bondfångarmarknad här med såna här lösningar på stenmårdproblemet. kanske lakrisremmar, kanske, kommer ni ihåg, gamla antistatremmen?
Ja, visst.
Ja. Och att man kommer få se en massa såna här saker som man kan dyvla på de stackars bilägarna i hopp om att nu ska det bli kvitt problemet där. Man kanske ska spela dansbandsmusik i garaget så de försvinner. Eller Håkan Hellström. Mm. Eller någonting.
Vem vet? Ja. Vi kommer få lära känna de här stenmålarna, tror jag. Vad de gillar och inte gillar. Ja. Som du säger, det kommer nog komma en hel del lösningar. Mm. Både udda och kanske lite bättre. Nu ska vi gå över till sommartestet som vi gör varje år. Och vi fyra har ju gemensamt att vi kör vid bilägares långtestbilar under en längre tid. Vi lever med dem och vi kör dem och rapporterar in alla brister och förtjänster med dem. Och sen så gör vi ju också de här lite större testerna. I vintras skulle de bevisa hur bra de var i snö och kyla, och nu är det istället värme och sommarvägar som gäller. Ska vi gå igenom vilka långtidsbilar vi har? Jag brukar alltid säga till Anders att han ska räkna upp dem bara för att vara taskig. Men jag kanske ska göra det istället. Honda Jazz, hybrid, Mercedes GLB, diesel, Seat Leon, laddhybrid, Toyota Yaris, också hybrid, och Volkswagen ID3 elbil. Kalle, vi körde ju först en liten slinga mest för fotornas skull första dagen, men också lite för att ta in intryck av de olika bilarna.
Ja.
Vad gjorde vi då?
Ja, vad gjorde vi då? Jag kan ju bara snabbt rekapitulera och säga att förra året så hade vi ännu större restriktioner, covid-restriktioner, och det gjorde att vi skulle åka Mälaren runt. Och vårt optimistiska tidsschema gjorde att vi åkte halva Mälaren runt. Den här i år hade ju restriktionerna lättat något, så att vi teoretiskt sett skulle vi kunna ge oss ut på en längre tripp genom landet och så. Men det finns ju inget direkt egenvärde i det, utom möjligen då för bildernas skull. Nej, utan jag hade hittat en rutt som jag ändå tyckte funkade i trakterna av Norduppland, Västmanland och Gästrikland, i de trakterna, ute i Tassemarkerna mycket. Så det gjorde vi. Vi var ute i sammanlagt 2 dagar och sen har vi lagt in en extra kördag för att vi ska friska upp minnet av bilar som vi har lämnat bakom oss, så att säga. Så det har vi gjort, och på den resan och de resorna, då försöker vi variera underlagen så mycket som möjligt. Man får både köra på motorväg, vanliga landsvägar, slingriga småvägar och grusvägar under ganska koncentrerade förhållanden med täta bilbyten, så att man får mycket körintryck helt enkelt. Och sen så finns det också en stor etapp då vi befinner oss på flygfält och undersöker då hur bilarna går med last och hur de är, hur de fungerar som semesterfordon. Nu ska man ju komma ihåg det då, du räknade upp bilarna här mycket förtjänstfullt, vill jag säga. Det begriper ju minst en barnunge att man kan ju inte jämföra en Toyota Yaris med en 7-sitsig Mercedes GLB som semesterbil på så sätt. Va? Men utifrån sina egna förutsättningar så tittar vi noga på hur de har det med sådana här typiska semesteregenskaper.
Mm. Ja, är det någonting ni har som ni vill säga om bilarna, hur de är att köra? Anders, har du några reflektioner ifrån?
Nej, men de är okej.
Punkt.
Ja, vad ska jag säga?
Alla bilar är bra.
Nej då, nu ska jag se här, vilken bil kör jag? Jag kör GLB. Var det så du menar med det?
Ja.
Den är ju trivsam. Jag har inte kört den så mycket annat än just på det här sommartestet just nu. Och jag vet inte, jag har svårt att falla riktigt för den där bilen. Jag tycker den är lite för hårt fjädrad och jag tycker att stolen är lite för hård. Men det åker ju egentligen okej i den. Den är ju trevlig och rullar lätt. Och ganska snålt, man behöver inte tanka så ofta. Det är skönt så här på sommaren, man bara ska rulla på. Den har ju någonting som de andra saknar också, den har ju en dragkrok. Så att den är ju lite mer användbar för mina sommaräventyr med båten, va? Men visst hade den effektiv AC. Det är mitt minne i alla fall. Vi kanske går in och blir mer separat, men ja, den nej, var men... rätt bra när vi fick rätt inställning.
Absolut. Det kan vi ju tillägga då att ett viktigt moment i detta är förstås att ta reda på hur bilarnas klimatanläggningar fungerar. Är det olidligt eller är det utståbart att sitta i de här bilarna på semestern? Både för oss själva och för barnen och inte minst för vår lilla vovve som vi har längst bak i bilen.
Vår lilla låtsasvovve.
Vår lilla låtsasvovve förstås.
Ja.
Så att vi gör ett sånt testmoment också. Och för att svara på din fråga, Anders, så kan jag berätta att Mersan hade bra klimatanläggning. Den hade nog egentligen den bästa klimatanläggningen totalt sett.
Ja, jag tyckte nästan jag satt där inne och frös. Efter bara en 10 minuter så var det bra svalt där inne.
Ja. Mm. Konkurrensen var dock hård från en spanjor som har lärt sig att leva i hettan från Seat.
Mm.
Problemet är att den har ju också bjudit på hetta ganska många gånger under vintern.
Ja, när den vägrat stänga av värmen. Ja. Mm. Men nu var den faktiskt väldigt bra på att kyla ner. Det var jag som satt i den och jag var också frusen när jag klev ur den där bilen. Den var väldigt bra på att kyla ner baksätet faktiskt.
Stämmer.
Och sen så är det väl både, ja, när vi pratade om den här hunden så var det ju på Seat och på Mercedes som vi satte de här extra temperatursladdarna i, ja, någonstans som motsvarar där hunden sitter i bagageutrymmet.
Ja.
Där blev den inte lika kall kan jag säga, Seaten, men den hade ju också solen rakt på där baken. Så att,
precis.
Hunden fick det lite mer hett om öronen.
Ja, den har ju en sluttande bakruta till skillnad från Mercedes som har en rak bakruta. Och det påverkar temperaturen mer än man tror. Nu ska vi gärna säga här till alla som blir upprörda att ni ska inte lämna hunden i bilen på sommaren överhuvudtaget. Men vi gör ändå det här testmomentet för att se.
Ja, hunden åker ju med i bilen och ligger solen på så ska ju hunden ha det svalt och skönt även när bilen är i rörelse.
Ja, precis.
Så är det. Är viktigt att tänka på.
Generellt sett så är våra långtestbilar det här året inte så där himla några riktiga överdängare när det gäller att kyla kupéerna. Vi har haft bättre bilar för om åren.
Jag kommer ihåg förra året, Kalle, då satt ju du i Teslan och mätte den och sa att den här var ju riktig amerikansk style på klimatanläggningen. Den kylde ner snabbt och då tänker man att jaha, men det är kanske någonting som elbilar gör helt enkelt. Men hur var det då med Volkswagen ID3 då som vi har i år? Var den lika effektiv?
Ja, den är ju, alltså, som sagt, alla fem bilarna är bra i år, det kan vi säga. Men karaktäriseras av att det blir ett kraftigt temperaturfall de första minuterna. Men sen händer det inte så mycket. Men det gjorde, har det gjort tidigare om åren på Teslan. Den blev ju bara kallare och kallare. Tills man satt som var tvungen att sitta i Eskimo-dräkt nästan in i bilen. Mm. Men så hände det inte här, utan det planade ut ganska fort. Och det gjorde det även för ID3. Den är helt okej, men inte anmärkningsvärd.
Och hur gick det för Honda Jazz och Toyota Yaris då i det? Det var, kanske inte stod ut speciellt mycket, men hyfsat.
Jag kan säga att en av dem var sämst.
Okej.
Okay. Av de fem.
Ja.
Han hade svårt att kyla sin förbluffande rymliga kupé.
Ah, say no more. Det är mycket luftvolym i den kupén.
Ja.
Och det var Claes, det var du som satt i Hondan.
Mm.
Nu avslöjar jag vilken där bil du var då, men det var inte så konstigt. Du sa att, att du märkte att den svajade också i sin nedkylning beroende på motorn gick av eller på.
Ja, det är så upplevde jag i alla fall, men jag vet inte om vi kunde bekräfta det med siffrorna, Kalle.
Nej, det tror jag inte man kan göra faktiskt. Och det gällde även
Toyota Yaris,
precis. Ja. Den gick helt jämnt. Det vet jag, men jag har inte hittat något i våra mätresultat som visar att jassen jassade.
Mm. Men den gick väldigt långsamt ner. Vi började väl på, vad var det i kupén? Nästan.
Ja, det var ungefär 45 grader, knappt 45. Ja.
Man svettas ju ganska ymnigt när man sätter sig direkt. Och sen så kom jag ner till...
Till 24 faktiskt.
24 till och med i jassen.
Så att, men vi ska inte gå in allt för mycket i detaljer, men Hondan visade sig vara den... Jag kan ju tala om då för läsaren att vi apterar de här sensorerna i bilen och sen så går vi och äter en i den här gången en alldeles för klen lunch. Jag var hungrig som en, jag vet inte vad, alldeles efteråt. Och för dyr dessutom. Under lång tid, en timme eller en halv ungefär, fick de stå och värma upp sig. Och då var det Hondan den bilen som blev allra varmast av att stå i solen.
Okej, okay. Ja. Mm.
Det är mycket, mycket glas och mycket bra utåtsikt som man får, som blir negativt då när den värms upp fort.
Mm.
När vi ändå pratar om Hondan så kan jag ju meddela er, vi har ju hört ett skrammel i bilen.
Mm. Och det klagade alla på under det här sommartestet.
Direkt.
Det är någonting som låter, och Kalle tror jag var näst upprörd, bara, det här måste åtgärdas.
Mm. Jo, men det var, man hörde som det var någonstans från vänstra bakre hjulupphängningen som transplanterade sig upp i karossen. Det var ovanför vänstra bakre hjulet. Och jag lämnade in Hondan på service. Och de har ju alltid kommit skyhögt i Autoindex, den här bilkonsumentundersökningen som vi gör varje år. Och nu fick jag ju ställa dem på prov. Men de lyckades med bravur, måste jag säga, för den här servicetekniken, han såg väldigt finurlig ut när jag nämnde det här. Han ville absolut inte avslöja vad det var för någonting. Och vi skulle, när jag kom och hämtade bilen, så skulle vi gå igenom den här mobilappen. Äntligen fick vi igång den också.
Bra.
Funkar riktigt bra. Och ni är väl inbjudna nu som gästförare allihop?
Ja, det tror jag ska ha fått det, någon
notis. Det är 17 om jag har fått. Men
jo,
alltså, så, nu kan du väl avslöja vad det här var för någonting. Ja, vänta lite, sa han. Så här, vi börjar med appen. Så
jag vänta satt. Nu. Kom han då med Nisse Svärds legoklossar?
Nej då. Nej, det visade sig att han sa det. Jag, när du nämnde det där så ringde det en klocka. För det fanns en servicebulletin redan 2006. Berättade han för mig då.
Vänta nu här, 2006, den där bilen var inte konstruerad 2006.
Ja, men första generationens Jazz, när kom den?
Ja,
ja, det är
1984.
Ja. Men det var i alla fall en servicebulletin som dök upp för 15 år sedan som man hade vetskap om. Och mycket riktigt, det är alltså baksätet som börjar skallra mot fästet på vissa bilar. Jag skulle tro att det har med lastutrymmet. Om man lastar den tungt så kanske det blir lite justeringar liksom i golvnivån på något sätt. Den sätter sig lite.
Men har det här någonting med Magic Seats att göra?
Ja, men det är där de fäster.
Ja, för man fäller ju stolarna i Honda Jazz på ett väldigt speciellt sätt kan göra.
Ja. Och den ligger och skallrar lite där mot den här järnfästet, stålfästet. Så där sitter det nu två varv med svart tejp, mjuk tejp.
Resolut, enkelt.
Helt. Och bilen är helt tyst.
Oh.
Ja, vad skönt.
Så att det var ett tips som fanns redan från Honda.
Jag är fascinerad av att den här tekniken kom ihåg en grej från 2006.
Ja,
eller vad sa du?
Ja, 2006. Ja. Och det är faktiskt imponerande när man
verkligen
får besöka en verkstad där någon har jobbat med produkterna så pass länge.
Mm.
Och det har ju en stor fördel.
Och lite tejp kan lösa det mesta.
Ja. Så är det.
Mm. Men han sa att det transplanteras ju vidare det här ljudet från det här lilla fästet i sätet till hatthyllan som är ganska hårt material. Så det är därför man inte riktigt hör var det kommer ifrån. För det kändes mer som ett karossljud än att det var inne i kupén.
Mm.
Men det är ett lurigt ljud där. Men då vet ni det om ni vill bli av med det, alla Honda Jazz-ägare. Så löser man det med tejp.
Sen har vi ju ett annat ljud i en annan bil, och det är i Volkswagen ID3 som det gnekar eller knäpper eller någonting. Ja, vi har väl inte riktigt lokaliserat exakt vart det är.
Jag tyckte någon nämnde att det var liksom det här pedalboxutrymmet, att där är någonting, så vi får se vad som händer med pedalen om de trillar av där, om det är någon mutter som är på gång.
Mm. Det är framåt i bilen, vänster fram.
Ja, vänster fram. När man sitter och kör så hör man det liksom på vänster sida om sig. I varenda ojämnhet, så det är väldigt irriterande. Det är en elbil som kör väldigt tyst annars, men så hör man det här ljudet och det är lite jobbigt. Men det ska vi såklart kolla upp vad det är för någonting.
Ja, du säger att den är tyst, Maria, men jag tror nästan, åtminstone jag och Nils har ju omgångar klagat på att den får ett konstigt resonansljud i, så det verkar bli oavsett om det är vinterdäck eller sommardäck. Det är nästan så att det har blivit mer uttalat med sommardäcken faktiskt. Landsväg så sitter det där, så blir det liksom ett råmande ljud. Kalle, du och jag gjorde ju bullermätning på de där häromdagen bara. Mm. Och du hörde ju samma sak.
Mm.
Men vi kanske ska ta lite bullermätning, i alla fall här på grov asfalt. Vi gör ju naturligtvis även på tyst asfalt, men vi kan ta några siffror här för grov asfalt. Och vi kan ha lite gissningstävling runt bordet. Och även ni hemma då får ju vara med. Vi tar i svensk lagstadgad motorvägshastighet 110 km/h. Vilken bil tror ni är bullrigast enligt våran ljudmätare? Då har vi alltså en Toyota, en Mercedes, en Volkswagen och en Seat och en Honda att välja på. Spontant.
Toyota.
Jag får inte vara med, för jag var ju med på mätningarna.
Det var du, men kommer du ihåg rätt, Kalle?
Det
Ja, Yarisen upplevs ju som väldigt bullrig när man kör den. Men sen tyckte jag även se att den hade något resonansljud när jag körde på landsvägar. Det var de två modellerna jag upplevde som bullrigast.
Vad säger du, Anders?
Ska se om Kalle kommer ihåg detta. Säg Kalle.
Ja, jag tror att Claes är ju helt sanningen på spåren där. Att det är ju mellan de två det står.
Ja, det är absolut korrekt.
Ja.
Men en är något... Vi kör alltid åt två håll samma sträcka för att ta bort...
Ja, det är Yaris.
Exakt. Yaris med mycket, mycket liten marginal. Det var extremt jämnt. De körde åt ena hållet körde de på exakt samma decibeltal, 74,6. Men på returen så var Toyota något bulligare med 76,6 mot Seat 75. Och det beror på asfaltens struktur mycket.
Har vi någon rekordbullrig bil genom historien? Vad är det värsta vi har upplevt?
Jag vet inte. För mig personligen är det värsta jag upplevt så är det Golf Plus, första generationen. Den var Golf Plus Cross heter den till och med, tror jag kallar. Den var extraordinärt bullrig. I modern tid BMW X2, fenomenalt bullrig.
Oj.
Får jag dra en kort anekdot som belyser den bullrigaste bilen? Och det var så att jag ringde till märkets representant i Sverige när jag befann mig på motorvägen med den här bilen. För att jag skulle ställa en fråga. Och så ställde jag en fråga, jag ringde upp och vederbörande svarade och sa, va? Ja, då upprepade jag frågan och sa, vad säger du? Sa vederbörande, jag ska inte säga om det var en han eller hon. Och så fick jag upprepa frågan en tredje gång. Och då sa hon, ja nu råkade jag avslöja att det var en hon. Men då sa denna kvinna att, nej jag hör inte vad du säger för det bullrar så förfärligt från din bil, sa hon. Och det var alltså hennes bil jag körde. Och det var då första generationens Kia Ceed som är den överlägset bullrigaste bil jag har befunnit mig
i. Okay.
Det var som att bli överkörd av ett stridsflygplan att köra den på motorvägen i 110.
Ja, då är det illa, ja.
Ja.
Och då pratar vi Kia Ceed första generationen.
Ja.
Vad är det för årtal vi är då någonstans?
Ja, vad kan det vara?
Måste vara 07-08.
Alltså. Ja, någonstans. 07-08.
Lite tidigare.
Mm. Vi har fenomenal.
Har du några fler värden där?
Vi kan ju ta Anders. Tystast då också, bara så har vi tagit extremerna. Det kan ju vara intressant. Och fortfarande 110. Nu har vi ju då minskat ner det här till krasset att det kan stå mellan tre bilar. Har vi någon gissning där? Mercedes, Folka och Honda är kvar som var tysta.
Men vi upplevde ID3:en som väldigt komfortabel och tyst när vi körde, lämnade stadskärnan, tyckte jag i alla fall. Eller vad säger du, Maria?
Ja, fast nu sa ju Anders någonting här i början om att den inte var så tyst som jag sa.
Jag har bara konstaterat att det finns ett resonansljud i den.
Okay,
sådana ljud uppfattas oftast inte av bullermätaren riktigt lika besvärande som det mänskliga örat gör. Det är jobbiga frekvenser helt enkelt. Det behöver inte innebära att den är så bullrig.
Men Hondan tror jag inte på. I alla fall inte när jag kör. Så vi tar väl Mercedes då. Att den var tystast.
ID3.
Ja, Mercedes. Men det är fruktansvärt liten skillnad mellan de här tre bilarna. Det är, jag kan säga att mellan Folka och Honda så behöver man göra som mellan Seat och Toyota. Det beror på helt åt vilket håll du kör. De har nästan identiska värden. Och det är mindre än 0,2 decibels skillnad mellan dem. Så att det är galet jämnt. Men Mercedes är faktiskt tystast.
Och
med en liten marginal.
Förklara för läsarna då, eller lyssnarna den här gången. Vad är det som skiljer i riktning när vi bullrar? Varför blir det olika?
Dels är det vind, det är inte alltid vindstilla. Och sen påverkar den asfalten. Asfalten kan ha olika struktur beroende på i vilken riktning du kör. Så att det är det som påverkar.
Mm.
Och därför gör vi allting minst i två vändor. Men ibland blir det fyra också.
Om vi blickar tillbaks då till vintertestet så var det ju, vi tyckte ju speciellt om Hondans mjuka knän och liksom hur den liksom åkte i vinterväglag, och sen så var ju seten lite mer ett osäkert kort för oss. Men nu till sommartester känns det som att de har skiftat intryck, att vi har liksom, bedömningen blir en annan på sommaren för båda de två, eller hur? Och för Seatens skull så beror det ju väldigt mycket på sommardäcken, eller hur, Anders?
Ja, väldigt mycket på däcken. Den trivs avsevärt mycket bättre på sina sommardäcken än vad gjort på vinterdäcken. Och man märker inte heller liksom att bilen är lite baktung som du märkte i vintras, Maria. Ja. Mycket tydligt. Mm. Och som vi klagade på i vintras också. Men nu när vi körde den här om dagen, då tror jag ingen sa att de upplevde den som speciellt tung och klumpig just som vi gjorde under vintertestet.
Ja, det är imponerande vilken skillnad däcken gör. Jag provocerade den till och med i vissa kurvpartier och det var knappt att det märktes den här vikten. Så det är otrolig skillnad på sommarväg.
Mm, den har hämtat upp lite där till sommartesten måste jag säga, seten, i alla fall i mina ögon. Och så Honda Jazz, den var ju väldigt trevlig på vinterväglag. Men på sommaren kändes den inte riktigt lika som förarnas favorit. Eller vad säger ni?
Nej, det kan man väl säga. Åtminstone jag för egen del, vi tycker ju lite olika, det ska vi säga. Vi är inte någon konsensusförsamling på så sätt. Min personliga favorit, bortsett från ljudnivån, var ju Toyota Yaris överlägset som körglädjemaskin, om vi nu ska prata i de termerna. Men Jassen tycker jag framstod som ganska tråkig helt enkelt. Va? Den ogillar allt annat en vanlig, lugn vardagskörning. Va? När det blir lite gropigt i vägen till exempel så känns det att det är en hög bil och att den är lite svajig. Följsam fjädring visserligen, men ganska inte särskilt distinkt. Va? Den känns simmig, bilen.
Och det gäller ju även styrningen skulle jag säga. Den är lite liksom diffus. Ja. Men jag tror att under vintertestet då fick man, när det är grundhalt så att säga, att det finns liksom en liten sladd i bilen nästan hela tiden när vi kör på våra små kurviga vägar på grund av att det är halt. Ja. Då känner man sig så otroligt trygg i Hondan och det gjorde den rolig att köra för att man kunde ta i lite mer helt enkelt.
Mm. Och det var kanske just också det man vill ha på vinterväglag, att man vill känna sig trygg. Ja. Och då är den liksom ens tråkiga, kanske, kanske tråkiga men ändå trygga kort.
Ja, absolut. Man ska ju ta bilen verkligen för vad den är. Va? Det är en familjebil som ingen köper ju en Honda Jazz för. Han tror att han har köpt eller hon har köpt en väldigt körglad bil liksom som inspirerar.
Då får man titta till höger i bilhallen där det står en Honda Civic VTEC.
Ja, eller någonting, precis. Så att den fyller ju sin funktion bra. Vanlig vardagskörning så uppfattar man den som fortsatt som lättkörd, tyst och bekväm. Och så.
Mycket rekorderlig.
Mycket rekorderlig, absolut.
Mm. Det är en väldigt förnuftig bil i stadstrafik med otrolig panoramautsikt. Men det är ju som ni säger, liksom, det känns som man gungar fram över vägkrönen. Den känns lite, den lyfter inte lika mycket på sommarvägar som ni gjorde på vinterväglag.
Toyota Yaris och Honda Jazz är ju båda hybrider. Jag tyckte att det var lite enklare att köra på el med Toyota Yaris än på Hondan. Just det här smyga iväg. Ja. Men ändå så var den ju väldigt pigg och satte fart. När vi testade de olika bilarna på den här fjädringsrundan där, så den satt ju av som ett skott, Toyota, när det var dags. Den är ju väldigt rapp och kul även på sommaren, det sa vi på vintern också.
Det där har ju varit ett traditionell skillnad mellan Hondas och Toyotas hybrider. Att Toyotas hybrider, även om de hade sina avviksidor redan i början, så var ju Hondas ännu sämre i början. De märktes ju knappt att det var några hybrider. Nu har Toyota tagit ett jättesteg de senaste åren och i synnerhet med den här Yarisen. Men det har ju Jazz också gjort, eller Honda med Jazz, men den är fortfarande inte i nivå tycker jag med Toyotas hybridsystem.
Nej, den kräver ju lite mer av sin förare Hondan om den ska funka så bra. Man får ha en väldigt försiktig inställning till högerbenet helt enkelt. Ja.
Där hör ni, Maria har väldigt dåligt högerben alltså.
Hur ser vi redan nu någon skillnad förbrukningsmässigt mellan hybriddrivlinorna? Alltså är Toyotan snålare? Vi får väl spara på den karamellen. För vi har ju sett att Toyotan är ganska törstig. Men jag håller med er om att det känns som att Jazzen, Crossstaren som vi har, går mycket mer på motor. Toyotan kickar in elen tidigare. Och då borde ju Honda vara snålare, men så har vi ju inte upplevt det.
De är ju väldigt olika i konstruktionerna, de här bilarna. Hur de ska arbeta. Och det gör ju också att Honda nog kan luras lite i med att den är så pigg på att dra igång motorn och har den som generator, så märker man inte hur mycket den egentligen använder elmotorn, för det är ju det den driver med, det är ju huvudmotorn, det är ju elmotorn. Så att det är lite lätt att lura sig också bara på ljuden och som blir, men Honda belönar ju otroligt mycket och man kan vara lite försiktigare med gasen och aldrig få den att skrika sådär på motorvägarna. Om man låter ta en omkörning sådär en 8-10 sekunder istället för 6 sekunder så får du ju verkligen 2 tummar upp från Honda.
Men det är jobbigt när omkörningen tar för lång tid annars.
Ja, men man får ju anpassa sig lite, va? Mm. Nej, man ska hålla koll på det där lilla kugghjulet i färddatorn. Det är A och O för att få Hondan att funka bra. Men...
Och som belöning så får man ju en hel skog framför ögonen om man är riktigt duktig. Det växer upp löv eller vad är det? Plantor?
Ja, man får en sån här små palmträd. Jag har inte blivit riktigt klok på den där mätaren för jag tyckte jag körde så försiktigt och verkligen liksom ansträngde mig att få den där kugghjulet att vara låst och minska förbrukningen så mycket som möjligt. Jag fick aldrig mer än 2 träd ändå. Men nu har jag sett att någon har kommit in rullande med 5. Så jag undrar om inte den där är liksom... Den baserar sig på den körsträckan som har genererats totalt. Liksom, att då kommer träden. Men jag kanske bara är bitter.
Vill ha mer träd. Mm. Ja. Jo, Toyota Yaris, det var ju nästan... Den var ju så rolig att köra så att jag... Vi körde ju på en grussträcka, kommer jag ihåg, ett tag. Och då sa jag till er, vi måste byta bil nu för någon annan måste få prova här också. För det här är så roligt. Mm. Men det är ju barnsligt kul att köra Toyota Yaris.
Ja, stämmer. För där har ju uppenbarligen någon entusiast plötsligt fått smita in på avdelningen också.
Det var de här Toyota Yaris GR-gruppen som kom förbi på en kaffepaus där.
Ja, de mixtrar nog lite där.
Ja, den är ju verkligen kul alltså. Mm. Och den sväljer ojämnheter väldigt fint. Det känns ju som att sitta i en större bil än vad Yarisen är.
Ja, tycker jag. Åtminstone till en gräns.
Ja, det var en gräns skulle jag säga
men till,
också.
Bakom rötten så upplever den som väldigt trevlig att köra. Men sen är det ju, just när det gäller lastförmågan så ligger ju Yarisen långt efter.
Ja.
Är man bara 2, då är ju Yarisen absolut en småbil man ska kunna ta på en längre semester. Men om du, när du kommer fram till ditt resmål och polarna ska med i baksätet. Jag menar, vad var det du sa till oss, Kalle, när vi satt i Yarisen häromdagen? Du sa någonting som var klart underhållande, att vi såg väldigt manliga ut och var på väg till Åre eller vad vi nu var. För att 3 resliga, rimligt, eller 4 rimligt resliga män inknölade i en absolut fullpackad Yaris. Det är ganska deprimerande syn. Alltså för baksätespassageraren får man ju volda in, för öppningsvinklarna på dörrarna, det är ett under att vi inte har knäckt dem än, för de är så små så att man...
Ja, man tror att de borde öppna en halv meter till ungefär.
Ja, men det går ju inte. Nej. Och sen så Honda Jazz där man bara dansar in och det öppnar i 90 grader. Då, det är sån vansinnig skillnad mellan småbil och småbil där.
Jag sa det till någon här, jag har ju börjat att byta om i Jassen som jag har några veckor till.
Tack god gud att jag redan har klart av mig samma året.
Ja. Vad säger du, Claes? Har du börjat byta
ja,
om?
Okay.
Precis, jag har...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ett liv på natten och ett liv på dagen.
Okay.
Den här käsen du har på ditt rum, har det någonting med...
Spännande.
Mm.
Ja, men det är luftigt och lätt att byta om då, eller?
Ja, jag sportar efter arbetstid. Nu är det simning i Brunnsviken på måndagkvällar.
Har inte du fått nog med vatten, Claes?
Ja, jag tänkte, nu måste jag leva med det här avloppsvattnet. Och det är ju förmodligen lika stor procent med... avföring i Brunnsviken som det är i min källare just nu. Men jag försöker inte få några kallsupar.
Tur att det vattnar och stöter kläser i jassen.
Då fäller man bara upp ena sätet med fördel det som är 2 sitsigt och sen kan jag sitta på det ena och så byta om. Och det är ju högt i tak och rimligt och långt ner för fötterna så det är perfekt att göra en liten snabbt ombyte där.
Nya användningsområden.
Du får väl dra för krockgardinerna.
Ja, nej, men man står ju lite så.
Jag tänkte bara innan vi går vidare på lastförmåga och sånt där. Vi har inte pratat om ID3, om köregenskaperna där. Alltså den fick väl ganska gott betyg ändå i ojämnhets... ja, i att tackla dem i vägbanan. Men jag tycker fortfarande att ID3 har någon slags... Den är som en puck i airhockey. Den glider någonstans lite ovanför hela tiden. Och kanske är det där också som gör att den sväljer ojämnheterna bra, jag vet inte. Att den liksom aldrig riktigt har kontakt. Eller vad tycker ni?
Förr i tiden så var ju det ett säljargument, till exempel för Citroën, att bilen svävade fram. Så att, men jag förstår vad du menar. Den har en, det finns någon slags syntetisk känsla i sättet som den förflyttar sig på. Som är, det kanske är så att den ligger 4 mm ovanför vägbanan. Men vad den har, det är ju faktiskt en ovanligt lång fjädringsväg. Mm. Och en väldigt följsam fjädring. Man får ingen som helst känsla av att det är en elbil. Man jämför med många andra elbilar som ofta är ganska stumma över och icke följsamma när vägen är krävande. Men det tycker jag ID3 fixar jättebra.
Men jag tycker den har ju den gången som GLB:n skulle ha. Den känns lite suvig nästan i sin fjädring. Men GLB:n är ju liksom kort och småstötig mest hela tiden.
Mm. Mm.
Är jättefin fjädring, och det märkte vi även när vi testade ID4, storebror eller stora syster, att det var, den passar väldigt bra där. Men jag har funderat som tusan på det där, vad det är med styrningen som gör att man inte riktigt känner sig hemma. Det kan ju inte vara att ratten är för tjock, för det tycker jag att den är. Men jag tror att jag upplever det som att styrningen har någon halv sekunds fördröjning. Förmodligen pratar vi millisekunder. Men jag tycker inte att den har så direkt styrning. Jag upplever det som att det är där jag känner att jag tappar kontakten med vägbanan. Lite fördröjning hela tiden i mittläget.
Apropå fördröjning, alltså när vi hade gjort ett stopp och skulle köra, det var ju precis när vi hade gjort bullermätningarna, så var det, vi skulle åka och äta lunch. Då satte jag mig i ID3 och infotainmentskärmen är ju död. Helt svart. Det går inte ens att få igång den på den här på-knappen, och det går inte att sköta den här lilla listan nedanför, med resultatet att den sprutar i kyla på mig. Jag kan inte ändra någonting. Och lagom till att vi svänger in till lunchstället 10 minuter senare, då bara bling, welcome to Volkswagen. Ja, men tack så mycket, nu ska jag parkera.
Du slapp en omstart alltså, den kom igång även under
körning. Ja, i och för sig.
Det är ju ett stort steg för oss.
Det tog bara 10 minuter, men ja.
Nej, men det
kan
har vi...
det varit en mjukvaruuppdatering som halkade in och gjordes där utan att den förvarnade?
Det kanske det var, jag vet inte.
Det här är bara önsketänkande nu som man förstår, men ändå. Ja.
Men jag måste få återvända till det du säger, Claes, för det tycker jag är intressant med ID3. Den är typexempel på att det är viktigt att testa en bil under olika förhållanden, tycker jag. Till vardags så funkar det jättebra med den här mjuka, som det känns, väl utprovade fjädringskaraktären och chassikaraktären som bilen har. Men när man, och det anmärkte vi på redan i första testet förra året. Alltså just det här, den här fördröjningen. Det är som när spelar en halv takt fel. som Keith Richards i Rolling Stones alltid spelar en halv takt fel. Det är därför han låter så speciellt. När man är ute och kör på en kurvig väg och där det är gropigt. Där tappar man förtroendet för bilen. Va? Den rör sig i en riktning, och så vill man att man ska byta riktning. Och då tar det en... någon bråkdel sekund för lång tid för att det ska kännas riktigt bra. Den kan dyka lite för mycket med fjädringen, och den kan dröja lite för mycket med att byta kurs. Och där tror jag, det tycker jag bilen har ett grundproblem. Det där fenomenet, jag vill inte anspela på att jag är gammal, men det känner jag faktiskt ändå igen från, jag har ju haft ett antal folkabaggar med motorn bak.
Nu låter det väldigt gammalt.
Ja, antik, men då var gamla bilar redan då. Men där finns faktiskt samma fenomen. Med att det är någonting i bilens sätt att röra sig och som gör att när motorn sitter bak, som gör att det dröjer lite innan styrningen kommer. Jag säger inte att det är samma, att det beror på samma saker i de här två bilarna som skiljer sig åt så mycket i tid, men jag känner igen fenomenet liksom. Och det tycker jag är, det är någonting ändå som folk från borde titta på.
Vi har ju fått en del kommentarer även från den svenska importören om vår kritik kring bilen, och mycket har ju faktiskt varit mjukvarurelaterat, och vi har ju fortsatt problem med just bilens mjukvara. Det var väl våran kollega Nils som tog en bild här nu bara för i gårdags.
Ja. Mindre än ett dygn sedan kan jag säga.
Igår. Just det. Den hade skalat ner vilka alternativ han hade.
Jag vet inte om det var för att spara batteri, men det var bara navigationen.
Nej, det var inte för att spara batteri.
det var 10 ikoner som försvann i huvudmenyn. Det var naven och, vad skrev han?
Radio, media funkade och navigering. Alla andra är liksom bara orangea fyrkanter. Han kan inte välja mer.
Och vi har ju uppdaterat bilen nu 2 gånger och vi har en tredje på G. Så att det är ju tydligt att det vi har känt i början av vår testperiod fortsätter att vara ett problem. Även om vi upplever som bilen till största delen fin att köra nu. Och den klarar sig fint på sommartestet med bakom ratten med ljudnivåer och buller och uppförande, så är ju mjukvaran liksom det här grundproblemet.
Mm, det överskuggar hela tiden.
Ja, och det är det vi har kritiserat bilen för också sen start. Inte så mycket annat.
Nej.
Men så är det ju.
Sen måste man ju säga att glädjeämne med ID3 är ju det typiska som händer med elbilar på sommaren. Räckviddslycka.
Ja, herregud vad den går långt nu.
Ja,
Maria, du har inte suttit i kö i 25 grader värme, det hör jag den.
Anders, du har inte suttit i 7 km timmen med några procent kvar i batteriet.
Nej, inte i ID3, men i en Peugeot E208 för inte allt för länge sedan, som vi pratade om i förra podden, tror jag.
Ja.
Men det var då det. Men hur mycket mer räckvidd har du fått då? Du som har kört den under vintertid.
Det är över 40 sommartid.
Alltså jag hade ju aldrig mer än 30.
Nej.
Det var väl 25 när det var 10-15 minus där.
Och jag hade 26.
Fullad.
Ja, efter dig, februari-mars.
Jag tog den i garaget häromdagen och då var den fulladdad. Då är det lite svalare än vad det är nu. Det var verkligen så här optimalt 15-18 grader. Och då kom den ju nästan 40 på räkneverket.
Juhu, rekord.
Ja, det är
bra. Och Volkswagen säger...
Räckvidden när det gäller ID3 enligt VLTP. Testcykelräckvidden är 41,4 mil och i stad 54,3 mil.
Mm.
Då har vi en bit kvar fortfarande.
Ja.
Just det. Det är om räckvidd i ID3. Vi ska prata lite om vad vi gjorde på flygfältet Lunda också. Vi var ju där och en dag och gjorde diverse monteringar av takboxar, undanmanövrar i konbanor och även testade att lasta varenda bil och se hur det såg ut. Och där kanske Anders också kan lägga till, för du har ju gjort ett tidigare test av lastutrymmen i långtestbilarna. Men det var Claes och så var det Fredrik Dietz Wikström har jag för mig som skötte lastandet med olika väskor och diverse attiraljer och pinaler som skulle in i bilarna. Hur gick det?
Jo, men det är lite skillnader mellan de här bilarna. Det finns ju, bland annat fällningen är ju väldigt varierande hur man har löst den. Och det skapar ju bättre och sämre utrymmen i bilen. Vi mätte ju inte exakt lastförmåga, det finns ju. Men vi kollade tröskelhöjden och vi tittade på lite lastkrokar och belysning och sånt där. Och vi såg ju... Honda Jazz Crossstar, den sticker ut där med sin exemplariska fällning. Och det gör ju att ytan blir väldigt plan och fin. Men den har ändå lite tröskel att ta sig upp. Men i övrigt så, det som stack ut kanske var ändå ID3 som har en tröskelhöjd på 20 cm. Men där kanske ni kan rätta mig, för visst har den ett justerbart lastgolv?
Man skulle kunna tro det, men nej, våran har inte det. Men det beror på att det är något latch och där när våran bil spesades ihop med utrustningspaket hit och dit. Ja. Det finns ID3-er med dubbla lastgolv, men vår har det inte.
Ja, okay. Ja. Nej, men det där är väl hur mycket tunga grejer man ska in. Jag tycker att man uppskattar ju, även om tröskeln är hög, så uppskattar man ju ett rimligt bagage som är lågt om man ska in mycket.
Mm.
I alla fall ja. Men det är klart, ska man ha in en kamin eller något som väger 100 kilo så är det jobbigt att få över de där 20 centimeterna. Men det får man väl se vad som passar för ens egna behov. Men de flesta hade lite krokar där bak och sen kan man ju tycka att plasten kan vara lite lätt repad och lite dålig kvalitet. Sen upplever jag att elbilarna som ID3 har ganska... De har sådana här lättviktsinsynsskydd som är otroligt tunna och tål, eller vad säger man, känsliga för lite vikter och så. Så den hade ju gått sönder på ID3:n redan efter ett halvår i vårt våld. Mm. Var det någonting mer ni kände att ni ville ha ut av?
Ja, jag tänkte på, alltså vi har ju en 7-sitsig bil, Mercedes GLB. Hur gjorde ni där?
Där märkte vi direkt att extra stolarna skäl väldigt mycket utrymme. Men det är ju också, det vet man ju om när man köper bilen. Men det var ju, lasttröskeln blev ju noll. Och sen så mäter vi upp till insynsskyddet. Och det gjorde faktiskt att bilens höjd kunde ju inte användas på samma sätt. Så både jag och Fredrik blev faktiskt förvånade över hur lite lastutrymme vi kunde använda till slut.
Man jämför med exempelvis ID3 så är skillnaden enorm. Mm. ID3 är mycket större, ja, i det måttet.
Och det tror man ju inte på en sån stor, nej, bil. Men där kanske man kan tänka efter lite när man slår till om man verkligen behöver de här två extra stolarna. För det finns väl bilar utan det. Absolut. Tillvalet. Ja.
Och vi ska förtydliga också att ni mätte ju med de här stolarna nerfällda. Alltså inte,
ja, precis,
lastutrymmet, ja, utan
trots, nej, precis. Och trots, ja, det så försvinner ju väldigt mycket lastutrymme. Och jag kan tycka att jag har ju en hel del bekanta med barn. Och det känns som att det är någon slags hysteri det här över att skjutsa runt massa barn på tredje raden.
Det där är ju en funktion som vi sällan använder. Jag menar, Nils Svärd började ju säsongen med den där bilen och han är ju familjefar och fraktar ju en hel del barn. Han fraktar även en del kaffetermosar. Du hade ju otur där under vintertest att en kaffetermos så att säga rann ut. Det var dåligt ditskruvat lock tror jag, eller någon packning som hade kommit på sniskan. Och det har ju funnits en distinkt kaffedoft i den där bilen sedan dess. Och nu när jag tog över den där så tänkte jag, nu ska jag 17 ha bort den där kaffedoften. Så jag tänkte, ja, men jag börjar med att städa allting. Då ser man ju direkt att det finns gummimattor där bak, där är det kaffe. Och sen så viker jag upp de här stolarna, där har någon aldrig städat. Nej. Och det är inte bara Nils då, utan det är ju fler som har haft den här bilen. Där har aldrig varit städat, så där ser man att det är två rejäla kaffefläckar. Och liksom det luktar ju distinkt kaffe från den här. Så att vi har ju aldrig använt de där storplatserna. Trots att det, nej, har varit småbarnsföräldrar som använder bilen. Så jag, nej, vet inte hur ofta det är. Så jag skulle nog sikta på att inte beställa till de där stolarna.
Det här känner jag, det blir min sommarutmaning. För jag ska ha Mercedes GLB i sommar. Jag ska använda den där stolsraden. Jag har ju faktiskt redan suttit på den där stolsraden.
Och det gör man inte frivilligt.
Nej, men det går bra för mig som är 1,68 lång. Och jag har för mig att Mercedes sa i sitt pressmeddelande att personer under 1,70 kan sitta bekvämt. Och jag ska säga, jag satt bekvämt. Jag satt bra och jag hade ett litet fönster att titta ut i.
Om ni undrar vad det som låter nu så är det Marias näsa som tar i puffskyddet. Man kan omöjligt sitta bra där bak. Man kan sitta möjligtvis, det köper jag, men ja, bra, nej.
Det finns på bild, Anders.
Det finns på bild.
Ja, och jag har skrivit konstlat leende.
Ser du inte,
jag har tänkt att skriva en bildtext att hon sitter, titta så bekvämt Maria sitter.
Ja. Nej, men jag ska säga att de har ju ändå tänkt att de har ju satt dit ett uttag för mobilsladden till exempel och lite sådana grejer.
Och muggkollare finns.
Ja.
Och de har till och med så här små gummerade extra skydd så inte mobiltelefonen i den här sidofacken att den ska kasa runt så att det är påkostat där bak faktiskt.
Ja.
En sak som slår mig när jag tittar på hur man fäller sätena i den här bilen förutom Hondan då, det är ju, och det exemplifieras av Toyota Yaris, det är att det blir ju väldigt konstiga lastgolv numera när man fäller. För man fäller bara ryggstöden. För 20 år sedan ungefär så fanns det mängder av kombibilar där man fällde undan även sittdynan. Och verkligen fick ett plant lastgolv. Väldigt enkelt. Det finns nästan inga sådana bilar kvar på marknaden.
Dacia Duster.
Dacia Duster. De håller fanan högt, men jag har haft många privatbilar, familjebilar där man just kan fälla undan sittdynan. Och där det blir ett plant lastgolv. I Toyota Yaris, där blir det ju ett, det är som någon har ställt in en sån där häck, 110 meter häck mellan, ja, bak och framsätet, en, ja, jättetröskel.
Men vad tror du det beror på då, Kalle?
Det är billigare.
Det är en kostnadsfråga. Ja. Det är inte någon krocksäkerhets, jag vet inte.
Det kanske man kan motivera det med, men i sådana fall så tycker jag inte att problemet vore olösligt.
Nej,
det är klart att det är billigare.
Det är bara tunn plåta. Det kan omöjligt, all struktur ligger ju under dynan, ja, så att det kan är mycket,
bara
mycket marginellt.
Två gånger. Mm. Och två fästen, tycker man.
Ja, visst.
Jag tror Kalle är helt rätt ute. Det är,
ja, det är väldigt,
det är synd, för det har ju gjort dagens kombibilar egentligen sämre. Mm.
Anders, du gjorde ju tidigare i vår så gjorde du en genomgång av långteststallets lastmöjligheter. Kan du lägga till någonting där till hur vad det fanns för lösningar och utrymmen?
Man kan inte ta en artikel som är 4 månader gammal och be att jag ska komma ihåg någonting.
Nej.
Helt omöjligt. Nej, men de klarade sig hyfsat. Nu tar jag bara de stora besvikelserna. Det var att det fanns inga lastöglar i Toyotan till exempel. Mercedesen var den som var rymligast. Jag mätte ju även alla förvaringsfack. Jag tog ju fram en liten träkloss som vi gjorde. Det finns på bild någonstans i den där tidningen. Och konstaterade att Mercedes har ju jättemycket små förvaringsmöjligheter. Och Honda var näst bäst på det. De har ju hur mycket som helst med sin lilla extra handskfack och sådär. Men det var
sushifacket.
Ja, sushifacket, precis. Och sen att se att den är ju väldigt bra. Det är ju alltså, det är en rejäl kombi för ändå vara en liten mellanklassare som inte är så liten. Nej. då.
Det kunde vi bekräfta, jag och Fredrik, för då packade vi upp till insynsskyddet då. Men då var i alla fall Leonen lastvinnare i det här, på den här dagen.
Okej, så det fick plats mest?
Ja, vi hade ju lite gamla hårda väskor i olika storlekar.
Mm.
Och sen så lastade vi fullt med kravet att insynsskyddet ska gå att dra fram. Och då, i och med att det var så djupt i Leonen, så fick vi in mest i den.
En sak som alla semesterfirare måste tänka på, det är hur mycket last en bil egentligen får ta. Vi har alltså 5 långtestbilar och föga förvånande så är det Mersan som får ta mest last. 565 kilo. Men sen de övriga 4 är skillnaden bara 9 kilo mellan dem, vad de får lasta max. Och vilken tror ni det är som får lasta mest utav de här övriga 4? Det är alltså Toyota Yaris som får ta näst mest last.
Den såg ni inte komma.
Nej, lilla Yaris.
Den får lasta mer än kombimodellen från Seat.
Och vi lastade ju fullt där då på Lunda. Ja. Och Yarisen såg, ja, den hade en
ryggsäck. Ja, den går på mage, va? Den ser ut som ett hängbuksvin.
Jag brukar säga att det är en pundarvinkel. Det är liksom, ja, det är klappslut i baken när de har lastat tunga grejer. Det är precis så såg den ut.
Ja. Men det ska man ju tänka på, va? Att,
ja, och att se att den, just som du säger, Claes, att den är djup och det finns plats, men samtidigt att man inte kanske kan lasta så mycket, just att bilen redan är så tung med batteri. Och,
ja, precis. Så att det där ska man hålla koll på med övervikt. Det är en viktig faktor i semestertrafiken. Mm. Polisen har säkert ett och annat att säga.
Men där har vi också en dragkroksmöjlighet på Yarisen, om man vill. Och det var 450 kilo. Jag har för mig att vår informationsdirektör upplyste oss om på Toyota.
Mm.
Så att, men det är ju baksätet då som är beklämmande trångt. Mm. Annars är Yarisen väldigt duktig på att lasta då och dra till och med.
Mm.
Och 50 kilo på taket får den också.
Se att Leon, har vi dragkroksmöjlighet på den?
Det går att få dragkrok på den. När vi beställde våran bil, då hade de inte dragkrok som tillval. Men det kom från vecka 48 och sån här, tror jag man kunde beställa den med dragkrok. Den får dra 1500 kilo.
1500 kilo.
Ja. Okay. Ja.
Men då apropå lasten då, så vi satt ju på takbox, monterade på de bilar som fick ID3, tittar på dig, du fick inte. Och lastade så mycket man fick lasta och sen så körde vi acceleration och broms och undanmanöver. Kan ni berätta lite hur det gick i de testerna?
Ja, hur gick det med bromsarna funderar jag. För förra året hade vi bekymmer med, var det inte Corollas bromsar som absolut kollapsade under vikt?
Jo, den fick en lång bromssträcka, det var väl över 42 meter. Nu tror nog gemene man att mer last i bilen automatiskt betyder längre bromssträcka. Men så behöver det inte alls vara. Det kan mycket väl vara så att en bil som är tyngre lastad sätter sig mot backen betydligt mer effektivt än en icke lastad bil. Och det har vi har exempel på båda delar här faktiskt. Det som hände nu i år, alltså det var ganska slätstrukna bilar på flygfältet ska jag säga, de här 5. Ingen som sticker ut så där riktigt mycket åt något håll ännu så länge. Bromssträckorna är ganska lika tomt och lastat på alla bilarna utom på Volkswagen ID3 som får en tydligt kortare bromssträcka när den är fullastad än när den är tom.
Ja, där blev det ju där tvärtom som du pratade om.
Ännu mer vikt över de lite bredare baktecken.
Ja, och Seat förändrades i stort sett inte alls. Mercedes fick en något längre bromssträcka, men det är, jag vill säga att det är egentligen inga direkt avgörande skillnader. Det handlar om någon meter hit eller dit och inte som i Toyotas fall förra året när den plötsligt skenade iväg långt över 40 meter som är ett dåligt resultat helt enkelt. Alla de här kom med god marginal in under 40 meter, även lastade.
Mm. Sen körde vi ju i konbana också, en simulerad undanmanöver av något utspringande på vägen.
Det finns de som ifrågasätter det här provet och så. Det kan man naturligtvis göra, men det går inte att komma ifrån att även om ett ESP-system idag är så moget som det kan vara, så finns det fortfarande tydliga skillnader i vad olika bilar klarar av. Det måste man komma ihåg. Och det är i alla fall det vi tar reda på. Förhoppningsvis och hoppeligen så behöver ingen någonsin använda utröna det här. Liksom, vad går gränsen för den här bilen? Men när det väl gör det, då kan det vara bra att veta. Mm. Så den gränsen, den hittar vi och berättar om.
Ja, för den som inte har suttit i en bil som väjer vilt eller panikbromsar som vi gör där ute på Lunda. Alltså det är en väldigt omtumlande känsla att sitta med i bilen då. Det är, man blir alldeles färdig efteråt.
Ja, det är jobbigt.
Ja, det är starka krafter som är igång där. Anders,
ja.
du körde.
Jag körde, jag sladdade. Ja. Och vi har ju testat de här bilarna tidigare och det var ju ingen som påverkade så där väldans mycket av att de fick mer vikt. Det är klart det går kanske lite långsammare genom banan, men vi fäster ju ingen större uppmärksamhet vid just specifika hastigheter utan med att de är trygga och stadiga i sitt beteende. Och det är ju då 4 av 5 bilar, de är ju väldigt trygga. Det är klart att man märker att GLB, den behöver ju bromsa väldigt kraftigt för att den mycket last och framförallt mycket taklast. Så man märker att antisladdsystemet går in och verkligen fokuserar på att ta ner farten kraftigt. Men de går bra och det var ingen som gjorde bort sig utom då kanske Toyotan. Mm. För den har ju, och det här har vi klagat på förut, den går ju väldigt brett och det gör den ju även med last. Jag spontant som körde den i höstas då med visserligen full last men ingen takbox upplevde nästan som att den faktiskt gick lite bättre nu. Det var ju lite varmare ut också, hade lite bättre fäste i grepp i däcken och sådär. Men den går ju fortfarande otroligt brett.
Mm. Sen ska vi väl säga att Toyota har valt att göra någonting åt det här.
Precis. Det har kommit en mjukvaruuppdatering till sladdsystemet och det ska vi ut och prova.
Ja. När du säger Anders att bilarna går tryggt, vilka egenskaper är att gå tryggt och bra? Vad ska den göra? Ta ner farten som du sa.
Ta ner farten och den ska helst inte överstyra ut åt något håll, utan om du ska köra av vägen så är det bättre att bilen understyr och att du träffar objektet med fronten i värsta fall. Då. Det här låter ju jättekonstigt, men worst case scenario så är det bästa om det värsta håller på att hända, så är det bästa om du kan få träffa front mot front för att ha mer deformationszoner. Så det vill man ju helst att bilen ska understyra lite för långt i den här konbanan. Det är bättre än att den glider ut åt något håll så att du får sidan mot den här mot trafiken. Då.
Understyrning, det är när bilen kasar rakt fram på framhjulen.
Precis.
Istället för att överstyra och sladda
just precis så.
Ut med akten.
Mm. Så att det är ju att föredra skulle jag säga.
Alltså för att det ska vara riktigt säkert så ska ju farten ner. Och vissa bilar har, eller olika bilar har olika sätt att ta ner farten på. En del gör det väldigt resolut, det liksom smäller till, pang säger det. Och så har man fått en kraftig fartminskning när man åker igenom konbanan. Andra bilar har ett mer, man kan säga, moget system på något vis som nästan vet vad det är som sker. Att ja, det här är en undanmanöver, då reagerar jag på det här sättet. Som på ett balanserat och ganska mjukt sätt liksom, tar ner farten. Så det finns karaktärsskillnader i detta. Men det viktiga är ju att man själv och bilen behåller kontroll över situationen. Va? Så att det inte far ut över någon gräns. Sen om det, även om det har känts väldigt obekvämt kanske att bilen har smält den på fingrarna och tagit ner farten väldigt abrupt. Men om man samtidigt har undvikit det här utrusande barnet eller vad det nu är, en fotboll eller någonting. då är det ju bara bra, va? Då är det inte det första man diskuterar efteråt, det var väldigt vad det kändes. Utan det viktiga är att man på ett säkert sätt kan undkomma den här faran, va? Det är det som undanmanöverprovet handlar om.
Men jag hade en fråga om Honda Jazz där. Den som är så mjuk i knäna, som du brukar säga, Maria, och den känns som den gungar över krönen. Hur klarade den sig? Man tänker sig att oj, den här kommer lägga sig på sidan när den är så här mjuk, men det hände inte.
Nej, det kränger ju väldigt. Förmodligen ser det ganska vådligt ut om man skulle se den på håll. Men det är så mycket fäste i däcken så att den klarar det där bra.
Jag har för mig att du sa, Anders, att den tog ner farten väldigt bra och snabbt, alltså väldigt så här ansvarsfullt, att nej, nu ska vi stanna, nu är det fara och färde.
Ja, den tyckte det där var obehagligt, precis som de som åker i bilen, så att då full broms helt enkelt.
Och sen så ska vi ju såklart då återkomma till det här uppdaterade ESP-systemet i Toyota Yaris. Så.
Ja, ska vi göra. Ska se fram emot och se hur mycket bättre den har blivit.
Men avslutningsvis då vill jag att vi går igenom bil för bil och så ger ni ett exempel på vilken sorts sommarsemester den ska åka på. Tänk fritt. Vi börjar med Honda Jazz. Vart åker den? Vem åker med? Och varför?
Jo, då vet jag vart jag åker. Jag tar mig upp till Fjällgatan och ställer mig där och njuter av utsikten över Gröna Lund. Med den här fantastiska panoramavyn. Så kan jag äta och byta om i bilen. Äta glass, sätta på mig kostymen, klänningen till kvällen. Nej, men det blir en stadsutflykt innanför tullarna.
Skulle jag åka Honda Jazz så skulle jag sikta sjukt långt bort. Jag skulle förmodligen åka samma som jag gjorde i vintras. Börja med en liten vända upp till Jokkmokk och sen där tycker jag när det här är alldeles för långt söderut så fortsätter jag norrut till absolut så långt norrut det bara går att komma på det europeiska fastlandet. Så blir det Nordkap och där det är grannskapet runt omkring.
Oj, oj, oj.
Dåliga vägar, men det är en liten smidig bil som är tyst och den är bekväm och jag åker ju bara en eller två gubbar i bilen så att det är lugnt. Den räcker utrymmesmässigt.
Ja.
Man ser vad härligt, vad olika inställning man har till saker och ting.
Ja.
Nu blir till och med jag sugen på att följa med, Anders.
Ja, du får plats.
Ja.
Har Kalle några idéer att tillägga eller ska vi gå vidare på Mercedes?
Jag höll på att säga något väldigt dumt här. Jag skulle ta min Honda Jazz och åka till Honda-handlaren och fråga hur mycket jag måste lägga emellan på att få en Honda S2000.
Kalle.
Okej, Mercedes GLB. Vart åker den? Vem åker med? Och varför?
Nej, jag åker helst inte alls i den. Jag vet inte, det klickar inte.
Men här har vi en vattenpelare och delare i teststallet. Just hur man ska sitta i en bil. Och jag hör väl till dem som upplever att de här hårda stolarna och hårda chassit, det känns kalas när jag ska åka långt. Jag håller mig vaken och rak i ryggen och koncentrationen på vägen. Medan du, Anders, du vill gärna sitta lite mer komfortabelt och liksom mysa in i stolarna.
Men jag vill ändå säga att jag har, och det har jag sagt i den här podden också, Mersa brukar kunna göra fantastiska stolar och man brukar behöva ha ett par mil innan man vänjer sig vid dem. Men om man efter 20 mil fortfarande känner att sitter jag i en Huracan eller för den hårdaste stol som existerar från en fabrik i alla fall.
Och då pratar vi Lamborghini.
Ja, då är det här är ju alltså, nej, det är för hårt. Det är för hårt. Det måste vara lite mjukare och lite mer, mer omfamnande än vad den är.
Vi får väl se då. Jag som ska som sagt ha den i sommar. Vi får se hur min rygg mår till hösten. Men jag tänker väl att den åker väl på motorväg någonstans. Den är tyst. Kyl är bra. Eller om man ska skjutsa fotbollslaget då. Barnens knattelag. Alla får åka med.
Och sen så gör du nog rätt där. För på motorväg så märker man ju inte av det här hårda chassit lika väl som man gör på gropiga landsvägar. Så på motorväg tror jag den klarar sig bättre. Men annars, du får ju in all packning. Jag är inne på ditt spår, Maria. Jag skulle nog packa den full och njuta av utsikten och höjden över alla andra i trafiken. Och liksom, det är en fyrhjulsdrift och gott om utrymme runt kroppen på något sätt. Det inbjuder till roadtrip i min värld. Men det är ju det är inte utanför boxen på något sätt alls.
Seat Leon, den åker till närmsta strand på el och har med sig alla badbollar i bagaget. Eller vad tror ni?
Ja, är det en sån där man åker till golfbanan med kanske?
Ja, kanske det.
Jag upplevde kvaliteten som... Det fattas en del kvalitet. Men vi brukar alltid prata om att se att det blir den billigaste märket i VW-koncernen. Och det är så fantastiskt att den kan vara 65 000 billigare än motsvarande derivat. Men jag tycker verkligen det märks. Alltså man ska inte vara nöjd över att ha köpt en billig Seat, utan du får ju verkligen det du betalar för. För det känns som att det saknas funktioner, det saknas kvalitet, det saknas smarta lösningar som de har tjänat in pengar på. Så det är ju, i alla fall när det gäller den här modellen som vi har, så känns det verkligen som den är 65 000 billigare än övriga laddhybrider från Volkswagen-koncernen. Så jag skulle nog bjuda in hela familjen på en glassfest. Och så vi kan sitta där och slabba och käka glass i bilen.
Du vet att Anders sitter här.
Jag tänkte just säga, då vet jag vad min sommarresa går. Det går till biltvätthallen och sanera efter Skarins.
Skarins glasskalas.
Nej, men den inbjuder till slafsigt liv tycker jag.
Det var första gången.
Och apropå det, slafsigt liv tycker jag Mercedes GLB inbjuder till att parkera snett. Jag vet inte varför, men det är som en sån här skitsamma snedattityd. Usch, det måste jag jobba bort. Seat Leon alltså. Och om vi går vidare då på Toyota Yaris, den känner jag ju spontant att om Mercedes GLB åker motorväg så åker Toyota Yaris inte motorväg. I alla fall inte om jag åker med. Så den åker på max 80 småvägar någonstans.
Jag tror jag siktar mot Skåne. Ring Knutstorp. Det är kurvigt, den är kul att köra. Why not? Knutan, here we come.
Och när vi pratar racerbanor, är det möjligt att köra på Gotland Ring nu eller inte?
Jo, men det ska vara möjligt. En lång, men det är för lång för Yarisen, vet du. Det är ju Europas snabbaste bana, säger de.
Ja, den ska ju vara otrolig, den här nya utbyggnaden med en högfartsträcka. Men då blir vi omkörda.
För mig är Yarisen den perfekta semesterbilen.
Vill du byta, Kalle?
Mm. Absolut. Jag har den ju nu och ska byta bort den snart. Jag har blivit väldigt förtjust i den där bilen. Jag behöver inte ha fler än två sitsar för mig och min käresta. Och sen, det är som sagt en tvåsitsig fyradörrars bil. Och det finns bakdörrar så att man kan släppa in vår lilla hund där. Passar utmärkt, och man behöver inte köra fortare än 80, utan man kan strosa ut på småvägar på sommaren. I makligt tempo att titta på det oerhört vackra sommarsverige utan att släppa ut särskilt mycket avgaser. För upp till den hastigheten så går den på el förbluffande mycket.
Ja, det är nästan skrämmande. Jag tror någon av de här kortare sommarsträckorna vi körde som var just 70-80, då hade det gått 63% på el. Men hur är det möjligt?
Och den har liksom inget hokus pokus som man måste göra. Va? Det är ingen laddhybrid eller någonting, man bara kör. Jag tycker den har en stråkdrag av genialitet i sig, den där lilla bilen.
Och stora, stora klumpar utav brister vill jag.
Ja, det har den absolut. Men om vi nu pratar om att åka på semester.
Ja. Slutligen då, Volkswagen ID3. Vart åker den? Den åker väl
och är mer social. Än 30 mil.
Den är väl social vid alla snabbladdare nu som kommer bli överbelamrade i sommar. Och,
är det kanske singlarnas favorit? Man kan liksom snacka med folk medan man laddar.
Ja, du tänker som ett Tinder vid laddstolpen.
Ja. Varför inte?
Nu har jag ju dragit lotten, säger jag, att få köra ID3 i sommar då. Och förra året så fick jag ju nöjet att köra Hyundai Kona elektriska versionen. Och det såg jag väl inte riktigt fram emot. Men då blev jag positivt överraskad, för den gick ju så förhållandevis långt på el. Mm. Så att jag behövde faktiskt inte ladda särskilt mycket vid vår torftiga sommarstuga. Nu går ju då ID3 inte riktigt lika långt, så att vi får väl se. Mm. Hur det kommer kännas.
Ja.
Ja, och hur många som står i kö framför en när man ska ladda.
Precis.
Men det ska bli intressant att se i alla fall hur vår kollega Nils Värds upplevelser fortsätter att te sig. Om det kommer alla Enyaq och ID4-ägare kommer stå framför en. Så det kommer ta lång tid att ladda. Hoppas inte.
Vi får se. Mycket glassar lär det väl bli, antar jag. Runt om i Sverige på laddplatserna i sommar. Det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat, och vi Bilägares podcast är tillbaka igen om en vecka på självaste midsommarafton. Tills dess, kör försiktigt i midsommartrafiken såklart. Packa rätt, packa inte för mycket. Och kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken, så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.